Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sitter du bekvämt där?
Det tror jag. Ska jag liksom...
Du får sitta hur du vill. Ja. Så, något som känns, bara känns skönt.
Ja, men jag tror att det här känns ganska bra.
Ja.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer. Jag sitter mitt emot författaren Karin Winroth. Välkommen!
Tack så mycket!
Vi kan börja med dig. Du får gärna presentera dig, vem du är och vad du gör.
Jag är docent i företagsekonomi på Södertörns högskola. Jobbar som forskare och lärare och konsultar en del. Men det här med konsumtionssamhället eller konsumtionskultur är ju någonting som har fascinerat fler och fler, kan man säga. Det är väl så påtagligt att vi lever i det, i den typen av vardag. Och det är väldigt mycket spännande saker att göra där då. Så att det här blev en vidareutveckling, kan man säga.
Mm, och det här är ju en som du har tittat på, mode och kopplat då till sociala medier, konsumtionskultur och...
Precis.
En mix.
Det blev ju en mix. Det började väl med det här konsumtionssamhället egentligen, och hur man kan förstå hur varumärken byggs egentligen. Inte de här 1, 2, 3, 4, 5, så här ska du göra ett bra varumärke, utan vad händer egentligen, och hur om vi ser på existerande, det är ju att förenkla för mycket. Så då kunde man följa mer existerande varumärken, och det var den här tiden när modebloggarna började bli lite mer tydliga, deras resa blev tydlig, så jag började titta på dem lite, framförallt en då. Och det blir jättespännande. Mm. Då fick man ju ta klivet in i det här med sociala media och digitalt entreprenörskap. Mm. Så att det blev en ganska självklar utveckling av de fall som jag helt enkelt följde.
Som har då blivit boken, kan man säga.
Som har blivit boken, absolut.
Mm. Vi kanske kan börja lite i den änden, för jag tycker det är rätt spännande. Du beskriver det med, om man inte vet alls det här med varumärken. För det klassiska då, som du nämnde snabbt, det är ju klassiska modeller. Det finns mycket teorier, det finns ju hur mycket böcker som helst om att bygga varumärken. Mm. Som... Det har blivit lite på ett annat sätt, inte minst då med sociala medier och inte minst inom mode.
Man kan väl säga, dels så kan man väl säga att man inom forskningen då ändå har ifrågasatt mycket av de här 1, 2, 3, 4, 5. För att det är inte så enkelt, det är bara att titta på existerande fall. Mm. Att det är ofta en mycket ganska spännande resa och många tillfälligheter som styr det där. Och därför så har man väl också valt att titta på det på lite andra sätt. Och en av grundidéerna här är ju att man inte kan styra riktigt som företag hur ett varumärke uppfattas. Utan att andra röster blir väldigt viktiga för det.
Så det är det nytt?
Nytt kan man inte säga. Det är ju, man brukar referera till Holt 2004. Men, så det är ju inte nytt, men det kanske är ännu mer på frammarsch. Och det blir ett annat sätt att se hur varumärken byggs på. Och jag valde ju två som av samtiden liksom ville följa deras historia en del. Och vilka olika röster som hade varit viktiga i de här varumärkenas utveckling. Och då var det också ganska kul att välja, välja varumärken som samtiden bedömdes som väldigt liksom, hade gjort en framgångsrik social karriär. Att man, det hade gått bra för de här varumärkena, eller entreprenörerna bakom dem.
Mm.
Och då var det intressant att se vad var deras resa och varför har det gått bra, eller vad var det som gjorde att de lyckades. Så det blir en annan typ av studie helt enkelt. Och då blir ju det blev ju att se hur modebranschen hade förändrats under de senaste 10-15 åren. Eftersom de här personerna var med och inte minst använde sociala media på ett annat sätt. Och det förändrade ju branschen. För att, inte minst för att de hierarkier som fanns där, de här stora spelarna var ju inte så lyhörda för det.
Mm.
Så det var ju de här mindre, det var bloggarna och det var de som använt olika typer av digitala medier som kom fram helt enkelt och blev en jättestark röst.
Och vilka personer är det?
Man kan väl säga att det finns ju många personer som är involverade i det där, men de exempel som jag har valt är då bland annat Elin Kling, som av samtiden tillskrevs där att hon var den coolaste av bloggarna, även om hon startade ju samtidigt som Isabella Löwengrip och Sofie Farman och Ebba von Sydow.
Mm.
Men hennes resa, när man började titta på det, så var ju det superspännande. För att förutsättningarna förändras så hela vägen. Och där blev det också jätteintressant hur hon har skött sig som entreprenör. Och hon har varit enormt skicklig på att ta vara på tillfällen som har dykt upp. Hon har inte kunnat sitta och planera allt det här, för förändringarna har skett så mycket. Men hur hon har kunnat använda det kapital som hon har i sociala medier till att sen liksom föra in det i Totem, som är det designmärke som hon driver med sin man Carl Lindemann idag. Och är väl framförallt det som hon använder. Så det är jättespännande. Och sen så vill jag ha ett internationellt fall också.
Mm.
Och i början av 2000-talet så var ryskorna väldigt mycket i skriket, kan man säga, på den internationella modescenen. Och då var det också intressant att följa en av dem. Och då är det Miroslava Duma som jag valde, som är kanske affärskvinnan bland dem. Och hon, Elin Kling är jätteduktig, men Miroslava Duma, hon bygger ju mer ett imperium. Det är ju med de här ryska takterna. Så det var väldigt intressant. Men om man pratar om idag och den resa som de här har gjort, så handlar det ju också väldigt mycket om att vi experimenterar väldigt mycket idag. Därför att digitala media har gjort att de gamla teorierna inte håller. Det går så fort. Så att du måste experimentera mycket mer.
Vilka är det som experimenterar?
Men det har ju varit mycket av de här unga spelarna som tidigare då var till exempel Elin Kling och Mira Duma, som testade det här med bloggande, med Instagram, med Twitter. Det var ju mycket tidigare med det än vad H&M var. Eller de här stora spelarna som inte riktigt, alltså det var inte deras självklara arena.
Mm.
Och där har ju det ju också förändrats. Man kan ju inte göra vad Elin Kling gjorde idag. Det är bara, det var 12 år sedan. Men att gå ut, att börja med en modeblogg idag, det är ju inte så lätt.
Nej.
Det är video, det är vloggar, det är poddar, det är Instagramkonton, det är andra saker som du experimenterar med. Förutom att det är också ett område som är mycket, mycket, mycket mer exploaterat idag.
Mm.
Det var inte det på samma sätt på den tiden.
Det började, när hon började 2007 eller någonting, och det var många som började där och sen har gjort karriärer. Och det var en anledning av att hon var en av de första då som lite grann började hitta en ny väg fram. Alltså det är väl det som...
Absolut, det var ju därför jag fastnade.
Mm.
Valde en, det var intressant att titta på någon av dem, och då framställdes hon som coolast. Så att det var väl det jag tyckte var spännande. Men det är ju likadant till exempel då när hon gör en kollektion för Hennes & Mauritz som kommer ut 2011.
Mm.
Så är det första designsamarbete som Hennes & Mauritz gör med en bloggare. Annars har det ju varit Yves Saint Laurent och Karl Lagerfeld i alla fall, och Isabel Marant, liksom de här mer etablerade.
Mm.
Men för att coola till sitt eget varumärke, kanske då H&M, och för att också visa att de är med på arenan, så gjorde de ett samarbete med henne som blev väldigt lyckat. Och det säger hon ju själv, att det öppnade mycket dörrar.
Mm.
Men det är ju inte lika, det är ju inte så unikt idag som det var 2011.
Nej.
Så att spelplanen har ju förändrats.
Och om man tänker sig då det här nya landskapet som vi befinner oss i idag. Om man tänker då att om vi skulle starta ett nytt varumärke exempelvis inom kläder eller mode. Hur måste vi tänka då annorlunda idag än vad vi hade gjort för 30 år sedan?
Jag tror att det här med att ingången i sociala media är ju är nog ett måste idag på ett annat sätt. Och det är ju extremt intressant att den framgång som Elin Kling då till exempel har med Totem bygger ju mycket på att hon har varit skicklig på sociala medier de senaste 10 åren.
Mm.
Och så där måste man hitta, nå sina målgrupper på ett annat sätt. Och idag är det också så stort utbud så att det är inte så lätt att sikta på en målgrupp och du måste vara ganska strategisk i det.
Mm.
Och sen tror jag att alltså för ungdomar så är det där ett mycket mer självklart landskap. Så att vill man starta någonting nytt idag så måste man hitta vilka kanaler man kan kultivera det på. Och sociala medier idag, det är ju en del av det liv vi lever.
Mm.
Så att det kan man inte hoppa över. Och sen beror det lite grann på vad man säljer för någonting.
Ja, precis.
Men ett klädvarumärke i alla fall måste du ju ut.
Den ja, ja det, och det är väl just det där med att man har de här nyare då, teoretiska modellerna i alla fall. Det brukar man väl titta på också, att det finns fler röster som är med och påverkar hur ditt varumärke uppfattas. Och det blir extra tydligt då i sociala medier när alla kan dela och man kan uppleva det på hos andra och så.
Mm. Och svårigheten är väl också att, precis som man ser på deras resa, att det förändras så snabbt. Det är en så enorm snabb förändring i medielandskapet idag. Så idag är det ju så självklart med influencers till exempel.
Mm.
Och det var ju ändå någonting som diskuterades ganska mycket där 2011, 2012. Alla de här presenterna som de får, ska de bara kunna exponera det? Att det var liksom en gråzon och idag är det självklart. Fast man måste stå, det måste stå reklam på
det. Ja, precis. Det kommer regler och, som i efterhand. Liksom, som har...
mm. Men det är också självklart att de är köpta. Det är ingen fråga liksom, om det. Då. Och det är ju också sånt som... Ja, vissa tror att det pikar nu helt enkelt. Att folk kommer ledsna på det här och då kommer det komma något nytt. Så att trenderna går otroligt fort idag.
Mm.
Och det är inte så lätt att förutspå. Utan man får experimentera och vissa saker kommer att gå bra. Andra saker kommer kanske inte gå fullt så bra. Och det visar sig också hos de här kvinnorna, deras karriärer. De har ju experimenterat.
Mm.
Och alla satsningar var kanske inte riktigt lika lyckade.
Nej.
Men man vågar liksom. Man vågar ge sig ut på det där.
Och det här med konsumtionskultur som är en del av det här, eller vad skulle du säga? Vad är liksom hönan eller ägget? Typ, säga?
Ja, det är väl så att det här är ju någon typ av kulturell studie i alla fall. Man är intresserad av symboler och signaler och hur vi använder dem.
Din studie kring det här?
Precis,
jag tänkte just också att vi lever i en konsumtionskultur, eller hur brukar
precis,
du?
Precis, ja. Så det är en förutsättning kan man säga. Att vi brukar beskriva vår kultur som en konsumtionskultur där att konsumera betyder väldigt mycket för oss som individer.
Mm.
Det är så det kan vara så vi exponerar oss, det är väldigt mycket så som vi umgås. Vi träffar människor genom att träffa vänner genom att gå på bio eller gå ut och äta. Vi träffar nya vänner genom att konsumera. Jag började rida igen till exempel för 6-7 år sedan.
Mm.
Och många av mina nya bästa vänner, väldigt nära vänner, kommer ur det där vi först köper ridlektioner ihop och sen går och fikar ihop och sen går och köper ridstövlar tillsammans och sen går och köper och åker på hästshower tillsammans och sen åker vi på ridresor tillsammans. Och de betyder jättemycket för mig.
Mm.
Men alltså mycket av vår sociala liv bygger på konsumtion.
Mm.
Och det är ganska självklart idag. Och då blir varumärken och hur de används i ett sånt sammanhang ännu mer intressanta, kan jag tycka. För det handlar inte alls bara om att man ska representera en produkt, utan du kan använda det som signaler för så mycket. Och de används som signaler i populärkultur till exempel. Går du kläder för Isabel Maras, betyder det någonting?
Mm.
Vilken bil du kör betyder någonting? Det har det väl alltid gjort. Men det blir ju såna här klassmarkeringar som vi hela tiden läser. Och som vi kanske inte tänker så mycket på.
Brukar du se det som något positivt eller negativt? Eller?
Man måste väl kanske inte helt ladda det. Men det är klart att lite grann varningssignaler kan det väl vara. Att det går ut så mycket på konsumtion. kan jag tycka. Att man, vi pratar till exempel, eller jag pratar till exempel om att street style, som ju ändå spelar ganska stor roll i den här boken och för modebranschen. När street style-fotograferna kom på tapeten och började kunna sprida modebilder från, inte bara från catwalken, utan väldigt mycket från någon som gick på de här modeshowerna. Och också från gatan egentligen.
Mm.
Och det blev stora inspiratörer och sen kunde de digitalt liksom exponera de här. Och det har varit jätteviktigt både för Irene Kling och Mirja Duma. Därför att det spred ju deras namn. Och att de var sådana som fotograferna gärna ville plåta. Och till att börja med så var det ju en arena för kreativitet. Men det är ju helt, det öppnar, det är de ju öppna med liksom att nej, men det är helt köpt nu.
Och det har blivit det nu.
Precis, och det är 5-6 år sedan.
Uh-huh.
Så att i alla fall kring modearenorna så har du, liksom, du har betalt för vilka kläder du sätter på dig. De söker upp platser som ska vara snygga. Så det har blivit en annonspelare. Och det är ju många av de här, om man pratar om influencers idag, va, så börjar de med som en Instagramkonto kanske. Men de fortsätter ju som reklampelare. Och det kan ju vara lite obehagligt tycker jag när allting blir kommersiellt.
Mm.
Och inte minst att man i det här sökandet av varumärken och kanske kreativitet så går man ju ofta till subkulturer. Och det kan vara liksom dans, det kan vara hiphop, det kan ju vara de här ganska fattiga områdena egentligen. De har ju stått för många av de här stora trenderna. Och sen exponeras det kommersiellt. Och det, det är ju kanske bra om det finns arenor i våra lin som inte är kommersiella.
Mm. Ja, och precis. Och samtidigt är det här en bransch som också hela tiden behöver nya. Det kan ju liksom inte stanna heller. Det behövs ju. Det är liksom ett evigt hjul. Det blir intressant att se vad som händer härnäst hela tiden. Ja. Det måste ju...
Ja, men precis. Och det tycker jag är ganska roligt med Mirja Duma när hon kommenterar det då, när de är så hippa, de här ryskorna då, 2012, 2013, 2014. Ja, de behövde någonting nytt, va? Och ett tag så var det vi.
Ja.
Så hon var ju så medveten om det.
Ja. Och modebranschen, vill du säga något om hur den har som bransch förändrats? För den har ju hänt väldigt mycket i...
Alltså många av de här, flera av de här lite mer, jag vet inte, kreativa branscherna förändrade ju förutsättningar väldigt mycket med digitaliseringen. Filmbranschen, musikbranschen. Och inom mode så, till att börja med, så var ju de här modebloggarna, de sågs ju bara liksom, det var helt ointressanta personer. Och det har ju varit en bransch där det har varit väldigt tydliga hierarkier och du jobbar länge och det är väldigt coolt så att du får kanske dåligt betalt för
inom mode göra. Just?
Ja, eller? Inom de här stora modehusen, inom modemagasinen, The Devil Wears Prada kanske, en film som du har sett kanske.
Nej.
En känd film där som sägs spegla Anna Wintour då, som är chefredaktör på amerikanska Vogue, väldigt framgångsrik i många avseenden, men hon beskrivs ju inte, kanske inte så snäll. Men att det har varit ganska långa hierarkier både på modehus men också i, liksom på modemagasin, och ganska liksom, väldigt hierarkiskt, och du jobbar hårt väldigt länge för att ta dig in överhuvudtaget. Och så kommer de här modebloggarna då, som kommer från ingenstans och inte, man tycker kan ingenting, och så kommer de in och får en väldigt bra kontakt med konsumenterna. Och då blir de spelare som de här måste beakta. Inte minst med det här streetstyle-fotografernas, när de blir streetstyle-fotografernas favoriter, så blir det liksom en jätteviktig kontakt. För att de når kunderna på ett annat sätt. De kan sitta hemma i soffan och känna att de har personlig kontakt med dem. Och det är ju då som de blir intressanta för H&M att samarbeta med. Elin Kling, och både Elin Kling och Mirja Duma har ju varit fotmodeller för Louis Vuitton. Flera av de här stora märkena. Så att de blev ingångar, och då det kom ju också parallellt med att det har varit stor press i modebranschen. De här 4 kollektioner per år ungefär, eller 4 visningar per år.
Ja, tidigare,
eller, ja. Så började det brytas upp, därför vissa, som till, vissa designers, som Anine Bing till exempel, som också tidigare var, i alla fall delvis i bloggvärlden, släpper nya kläder hela tiden. Och då bryts det där mönstret.
Alltså då har just det har förändrats kring antal kollektioner, och de stora varumärkena har tvungen att anpassa sig.
Precis.
Mer efter det.
Ja, och du ser ju också att de ekonomiskt anpassar sig. De vill in på den ryska marknaden. De inspireras av Mellanöstern, av Kina. De får ju påverka, eller av Indien framförallt. De påverkar hur designen i deras kollektioner.
Mm. Är det nu tid eller?
tio år tillbaka.
Ja, då. Ja.
Men sen är det också den här digitaliseringen där folk köper mer och mer på nätet. Mm. Du får ha butikerna lite grann som ett showroom istället. Och det är någonting helt annat. Ska du ha, hur mycket butiker ska du ha i så fall? Mm. Väldigt mycket. Det blir ju så att folk prövar hemma. Man beställer hem 3 olika storlekar och sen skickar man tillbaka 2 av plaggen. Så det blir en helt annan distributionsscen.
Mm. Och det är ju någonting som fortfarande pågår.
Absolut.
Den förändringen nu.
Och man måste in på sociala medier på olika sätt, oavsett om du är ett större modehus. Det här med reklamfilmer som vi aldrig ser skymten av, kanske på varken på bio eller tv, men som exponeras på YouTube. Det är ju, man måste ut på andra sätt, nå ut på andra sätt.
Mm.
Och just nu så är man ju också under väldigt stark press, inte minst vad det gäller hållbarhet. Det kan du ju se, till exempel får ju en hel del kritik, men får ju också en hel del reklam för att visa sig själv som mer hållbara.
Ja, ja, för det är ju verkligen, det är en intressant del, för att jag menar, modebranschen, alltså hur man än vrider och vänder på det, så bygger det ju på att folk ska konsumera. Det kommer man ju liksom aldrig undan ifrån. Hur mycket du än försöker framställa dig som en miljövän, så det bygger på att folk måste ju handla, annars dör ju hela branschen direkt.
Mm.
Eller hur?
Absolut, och den har ju också alltså klivit in i den typen av skor, det satt de stegen att vi hela tiden, det ska vara trender, vi ska uppdatera, det ska vara nya trender varje år, kanske flera om året, medan den här idén om att ja, men du har en tweedkavaj som kanske är snygg i 20 år, eller är förmodligen ännu längre, bara du sköter om den. Det finns ju den typen av material.
Mm.
Men vi exponeras ju inte särskilt mycket för den typen av material, utan snarare för sånt som inte ska hålla så länge.
Mm.
Därför att det blir ingen snurr på ekonomin om vi inte fortsätter att handla.
Mm.
Och där har väl den pressen från modebranschen liksom mer och mer flyttat in. Att de här trenderna går bara fortare och fortare.
Mm.
Så de bygger ju absolut på att det hela tiden ska vara nytt och kunna vara nytt. Och då blir ju klart sådana märken som H&M och Zara, kanske som tidigare då har stått för kanske lite billigt mode, men också sånt som inte kanske måste hålla så länge, så hamnar de ju lite i skottgluggen där. Då. Men hela modebranschen i sig är ju också, inte bara att de står för konsumtion, utan en hel del av tillverkningsprocesserna är enormt krävande för miljön.
Mm, precis. De som sysslar med modebloggare, dels så står de ju någonstans för att det ska konsumeras, står också för en utseende kultur, att utseende är viktigt. Så att det är två ganska... Alltså värderingar som man liksom inte kommer ifrån.
Man
också kan, jag vet inte om de blir ifrågasatta kring det. Eller får svara upp till det, om du förstår vad jag menar.
Nej, jag vet inte riktigt om de ställs till svars för det. Men de blir ju en del av det maskineriet. Och modebranschen är ju ganska utsatt, kan man säga.
Ja, precis.
Och det här utseendefixeringen, det är klart att de är en del av det.
Huh.
Och att de präglar oss, vidare präglar oss i det då. Så att det gör de en del av, och kanske också, jag tror att vad de kanske var ännu mer kritik för är ju det här att man också visar en så speciell sida av sig själv.
Ja, just det, man bygger en
image egentligen som kan vara ganska långt ifrån den du är.
Mm.
Men vi har ju lite svårt att förhålla oss till det.
Mm.
Utan vi tror på den där sidan, och väldigt mycket av de modebilder du ser idag är ju retuscherade.
Mm.
Så du kan ju inte se ut på det där sättet.
Nej.
Men det är väl nog mer modebranschen kanske än individuella influencers, så vet jag vet.
Mm.
Där är det väl lite mer de här kritiken om köper du följare eller hur når du ut då?
Mm.
Och det här, vilken acceptans har man för att folk är köpta?
Precis.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men om vi, jag tänkte bara om vi berättar lite om just Elin Kling och de andra här. För vad är det egentligen som gör hennes så intressant? Vad är det hon har gjort bra?
Ja, det är ju, det får man väl se som värdering. Man kan väl göra saker på olika sätt. Jag valde henne för att samtiden tillskrev henne rollen som coolast, ja, helt enkelt. Och att hon, de pratade om henne som termer att hon var den första som gjorde en modebåg av kvalitet. Och också att hon är en typ av person som, och i alla fall kan skapa en persona som vi beskrivs i boken. Alltså en social person som du kan, eller en typ av mask i alla fall som du kan visa utåt. För att vem Elin Kling är egentligen, då måste man ju känna henne för att veta det. Och jag har inte träffat henne, utan det är ju egentligen det bruset som är kring henne som jag har varit intresserad av. Men hon var extremt skicklig på att skapa en sån persona som då tillskrevs. Dels att hon hade bra kontakt, kunde liksom visa sin person på ett sätt som attraherade många. Hon hade en klädstil som låg i tiden. Hon fick bli en typ av, ja, man ville kopiera hennes stil helt enkelt. Hon hade bra känsla för vad som kommer.
Mm.
Och också skicklig på att på ett lagom personligt sätt presentera sig.
Mm.
Så att man ändå får en känsla av att det är en person och samtidigt inte, att det inte blir problematiskt. Men hennes verkliga skicklighet tycker jag ligger också i det här hur hon har kunnat experimentera i den här väldigt liksom, det är ju ändå vilda västern, inte minst när de började experimentera och tagit sig fram där på ett bra sätt. Och hon har ju inte bara varit en framgångsrik bloggare, hon har varit duktig då som entreprenör också. Tillsammans med Christian Remröd så skapade de bloggportaler först i Sverige. Fashion Networks hette den som de hade i Sverige.
Den som började, ja.
Och då var det en ny idé för att inte bloggarna helt enkelt bara skulle få massa prylar hemskickade. Så gjorde de en bloggportal och då kunde de, var det lättare att sälja annonser.
Mm.
Och då kunde de få pengar istället.
Mm.
Och det, alltså det finns ett begränsat antal handväskor och läppstift som du kan använda.
Mm.
Så att då blev det mer att de kunde göra affär på det och bygga vidare. Och det var ju också väldigt intressant. Och då samlade Elin Klings blogg, var en av de stora. Det här var 2010. Och 2011 så gjorde de då Now Manifest i USA. Då hade Elin Kling flyttat till New York och Christian Remröd var redan internationell. Och där startade de då Now Manifest som hade dels Elin Kling då, men också Anna Della Russo och Brian Boy på sin, det är liksom de riktiga internationella världsnamnen på den där portalen då. Det tycker jag också, det var jätteintressant då att de efter ett år sålde den till Condé Nast, som är ju en av världens största publiceringsföretag.
Så de startade upp den och sen så sålde de?
Sålde de ett år senare.
Ja.
Och så de sålde den 2012 och 2015 så la Condé Nast ner den. För då hade liksom tiden förändrats.
Mm.
Så då ser man hur snabbt det går. Men där var hon också med och byggde, hjälpte till att bygga branschen.
Men det som jag tänkte på, för du, när du beskriver hennes resa i boken, något som är ju också då typ, har varit typiskt för henne, det är att hon har ju verkligen startat upp grejer och sen gått vidare och liksom lite grann så här, men släpper det eller säljer det och går vidare och hopp liksom från isflak till isflak eller vad man kan säga. Det tycker jag var en, jag hade inte så bra, jag vet vem hon är och jag har också bilden av att hon har varit en av de kanske främsta.
Mm.
Men just jag fick bilden om att hon verkligen har sådär, gått vidare och släppt grejer. Medan andra kanske har varit kvar i, och fortsatt med sina...
Det kan ju dels ha gjort. Hon har ju väldigt bra, hon har varit bra att haka på trender, men också att släppa trender.
Ja, men precis.
Och så. Ja, hon gjorde ju en ny blogg då 2013 som kallades Ellen Kling the Wall. Och som jag inte riktigt vet hur den slog. Men hon la ner den 2015, kanske av flera olika skäl. Men bland annat då att hon tyckte att medievanorna hade förändrats. Och 2014 hade ju hon och Karl Lindman då startat Totem. Så hon ville väl fokusera mer på det. Men att det här med bloggandet gav inte henne så mycket. Och kanske inte, det var inte så bra sätt att nå ut på med kunderna heller. Även om hon ju fortfarande säger att sociala medier är väldigt viktiga.
Men, blogg nu då?
Bloggen finns inte, du får inte tag i den.
Hon är bara aktiv på
Instagram
nu.
Men så hon har varit väldigt duktig på det, men också duktig på att förvalta då det här med att nu ser hon ganska nöjd med, säger hon i intervjuer, att fler känner till Totem än Ellen Kling.
Hennes varumärke.
Precis, och den exponering av Totem som har blivit hade ju aldrig gått utan att hon hade haft den här liksom, tidigare resan i sociala medier. Och en sak är ju när de börjar sälja kläderna från Totem, då gör de det dels på sin egen digitala sajt. De gör det på Net-a-Porter. Jag vet inte om du känner till den, men det är en lyxbutik på nätet kan man säga. Det är lyxbutik på nätet. De gör det på en hip butik i New York och de gör det på Natalie Schuterman här i Stockholm.
Ja, det är utvalda exklusiva.
Extremt exklusiva ställen.
Mm.
Och det är ju enormt skickligt att få sälja sina kläder för första gången där. Så att hon har varit duktig på att förvalta.
Förvalta sitt nätverk och sitt egna personliga varumärke kan man säga som har byggt upp innan då.
Precis.
För det går ju inte bara att börja från ingenstans.
Mm.
Jag tänkte det, det här handlar ju, ja, men lika mycket som att du berättar om henne så handlar det ju om liksom entreprenörskapet och den här nya tiden. Så vad tänker du, vad kan man liksom lära sig av hennes resa och det hon har gjort?
Jag tycker att det är ju också det som jag tar upp i de här modellerna för entreprenörskap, att idag det är inte så stabilt, så det är inte så lätt att bygga upp någonting och sen, i alla fall inte i den här branschen, och så skapa resurser och tänka strategiskt 3, 4, 5 år framåt, utan snarare att man får beakta att vi har de här resurserna, vi experimenterar på det här sättet, det här är en satsning som kan gå helt fel, men vi testar av helt enkelt. Och samarbeten har varit jätteviktiga. Inte testa för stort har varit jätteviktigt. De har inget riskkapital i Totem.
Vad menar du med inte testa för stort?
Att inte göra en för stor satsning, utan du tar det lite försiktigt. Det är väl också så här som hon... Det tycker jag är ju tydligt med om de inte har behövt ta in något riskkapital i Totem. De har gått med vinst sedan år 2. Men de har inte chansat så mycket. Och då lägger man inte, man låter det växa lite på en pö.
Ja, precis. Och det säger hon, ja. Hon, entreprenören som jobbar på Grevlunda gård.
Lisenbra Fredriksson är med i det här också.
Precis. Och hon säger, hon har ett citat som jag gillar med att inte skynda långsamt, utan det är snarare...
Slow is fast.
Ja, precis. Mm. Slow is fast, ja.
Mm.
Eller hur? Det har väl varit lite grann hennes ryggrad i det hon har gjort.
Ja, men precis. Vi ska väl lämna Lisen i det här också. Det var ju jättekul för att det är... Jag valde att titta på Ellen Kling och Mira Duma då lite på distans. Men det var också någon kul att träffa någon som liksom kunde få ge glöd åt den här personen som entreprenörer tror jag måste ha. Och det fanns en liten sidostory där med hästhoppning också då, och det var ju så lite kul för hon är duktig både på hästhoppning och på entreprenörskap liksom.
Och för den som inte vet vem hon är,
Hon är kan man säga, hon är tidigare OS-hoppare, en av våra mest framgångsrika. Vi har ju jätteduktiga ryttare, både dressyr och hoppning och fälttävlan. Men hon tillhör den här hoppeliten och kan man också säga hennes man då, Peder Fredriksson, har varit väldigt mycket skrikigt och är väldigt känd. Han tog silver i OS 2016 i Rio, och han och inte minst All In då, en av hans hästar, är ju väldigt väldigt i, kan man säga, i spotlighten inför OS i Tokyo nu i år.
Ja.
Och Lisen har ju konkurrerat med honom på tävlingsbanorna länge. Och men hon hade också en entreprenöriell ådra som hon gärna ville kultivera. Och de har också tre barn tillsammans. Så att det blev väl inte så lätt det där med att rida omkring, att resa runt två stjärnor med tiden. Och så ville hon också göra det här annorlunda. Och hon är ju väldigt rolig för att hon är... Alltså de köpte den här gården, Grevlunda, som ligger då i Skåne, där de har sitt stall och sina träningar. Och det gjorde de när hon sålde sin första OS-häst.
Mm.
Och det är ju lite coolt att först ta fram en häst till OS-nivå. Det är inte så lätt, kan man säga. Och sen ha mage och sälja den. Mm. Hon är ju känd då för att vara exceptionellt gott öga för hästar. Men hon tycker jag också är väldigt rolig för att hon illustrerar hur man kan bygga upp sidoverksamheter. För det här är ju... Grevlunda där sysslar de dels med att hitta hopptalanger och driva fram dem när det gäller hästar.
Mm.
Förvalta den talangen hos dem. Och sen är det då Peder som har mycket sponsorer, bland annat H&M, som gör att han hela tiden kan syssla med att egentligen försöka bli ännu bättre. Och han tillhör ju den absoluta världseliten, men för att göra det så måste man ju jobba. Och han har ju, det är ju så spännande att se liksom kan man säga, eller det antalet hästar som har sin förfogande som ligger på den alls högsta toppeliten. Jättespännande. Mm.
Och hur kommer så att säga det digitala och det entreprenörskapet in? För hon har ju också, de har startat liksom business.
Precis, och det är ju spännande, för det där kring Grevlunda då är en business, men sen så har hon liksom en lite bukett, kan man säga. Get the Gallop är en digital handel som hon startade 2016 tillsammans med ett par vänner, som ses nog lite grann som den coola digitala butiken på nätet.
Mm.
Vad det gäller, man kan säga både häst, hund och hundprodukter, också en del inredning.
Mm. Mm.
Och det är ju för ryttarna också. Så den har gått väldigt bra. Hon sysslar med och har väl introducerat det här med i samarbete med andra en hästaktion för unghästar, där man löshoppar treåringar en gång om året, och då måste man först ha en ganska bra urval av hästar som överhuvudtaget ska komma till försäljning.
Mm.
Och sen så löshoppar de dem då för att se hur de rör sig egentligen. Och det intressanta med den är väl att många av de hästar som har sålts där har det också gått väldigt bra för. Det här med att köpa rätt hästar är ju extremt och har blivit ännu mer en internationell handel. Och det är ju jättekul att man kan hitta bra hästar i Skandinavien, tycker jag, eller i Sverige.
Mm.
Och sen har hon varit med och arrangerat årliga tävlingar. Jönköping Horse Show heter det nu. De ändrar namn där emellanåt på de här sakerna. Och så det är ju också sån här ganska, en arena, som lite allround arena, kan man säga. Där både eliten och yngre hästar finns med, och det är både dressyr och hoppning och fälttävlan. Och sen finns ju också Ride News nu då, som är en digital nättidning, kan man säga.
Så hon startar upp mycket digitala plattformar.
Precis, och hon gör ju det i samarbeten hela tiden. Hon står ju inte själv i det.
Nej.
Men det är intressant, tycker jag. Hon är ett intressant exempel på hur en entreprenör fungerar.
Mm.
Man ser möjligheter där andra kanske inte ser dem, men man orkar också driva igenom det. Och inte minst de här som vi har nämnt nu då, de stöttar ju varann liksom. Det förstärker varumärkena varann. Det tycker jag hon är jättespännande på.
Precis, ja, dels tänkte jag liksom, vad har de gemensamt?
Mm.
Och sen som du sa, alltså, du menar inte att just de här stöttar varandra, just de två, utan de med...
Nej, precis, hennes olika aktiviteter, olika liksom affärsverksamheter förstärkar ju varann.
Mm.
Där Grevlunda, att de har den grunden är ju en väldigt stark grund. Och då kan man koppla det till Get the Gallop och så.
Och precis som Elin Kling med sitt egna varumärke, sen de startar ett separat varumärke, nytt klädmärke, så har ju det liksom fått stöttning av hennes personliga...
Precis, hennes resa in i sociala media.
Ja.
Men där tycker jag, det är tydligare hos Lisen Bratt Fredriksson än hos Elin, just det. De har lite olika karaktär, tror jag, på olika branscher.
Jag tänkte vi skulle bara säga någonting om ryskan, alltså Miroslava Duma. Mm.
Duma.
Som lite grann får, du är ju, det är ju flera ryskor som lite grann du beskriver och så här, men vad också som har hänt med på den arenan, så att säga, den liksom ryska modevärlden.
Mm.
Det är kanske det som är det mest, liksom, det är ett ganska stort, mycket som har hänt där, som du beskriver.
Verkligen, och Och nej, de kom ju in, kan man säga, sådär 2010, 2011, 2012, så blev de här ett grupp av ryskor som började synas på de här internationella modevisningarna, blev mer och mer spännande.
Mm.
Och man har beskrivit det som ett tronskifte 2012 när Style.com, som är en sån här jätteviktig då, digital media, när de valde Look of the Year och valde, inte Mira Duma, men Ilyana Sergenko som då är en designer. Och då kom de liksom i fokus ännu mer, och de är en lite, också lite spännande gäng då. De är designers, de är modeller, de är, Mira Duma då är ju mer kanske en affärskvinna, men de kommer också från ett Ryssland som har varit i förändring. Det finns väldigt mycket pengar, flera av dem är gifta med enormt rika män. Och Elena Perminova till exempel, som är en väldigt känd modell, har kommit att bli, de kommer egentligen från ganska enkla förhållanden från början, men har kommit från, och Mira Dumas pappa blev senator, och hon är själv gift med en entreprenör som också sitter i näringsministeriet i Moskva. Så att de kommer inte från så rika förhållanden, men det var ju också ett Ryssland i förändring där folk blev väldigt rika väldigt snabbt.
Och du nämnde också tronskifte, för det är ju lite grann också som då modebranschen i övrigt i Sverige också. Så, alltså, men tror jag, det är också på grund, alltså sociala medier har varit en avgörande faktor även där.
Ja, absolut. Och inte minst så blev de då streetstyle-fotografernas favoriter. Mm. Så det klev in väldigt, väldigt tydligt. Mila Duma tyckte att hon var egentligen journalist på modemagasin. Men hon såg det digitala som en möjlighet. Så hon startade tillsammans med en väninna då, Byrå 24/7, som 2011. Som var skulle vara ett livsstilmagasin på nätet med det nyaste. Inte bara inom mode utan också kultur, arkitektur, film. Och den där bara exploderade. Så att den blev jättepopulär, och då är ju inte det bara Europa, utan då är ju det Azerbaijan, Kazakstan, Mellanöstern. Det är ju liksom, de har ju andra kulturella, kan man säga, relationer till dem. Så det digitala blev jätteviktigt, och den där blev extremt populär, och de har startade sen, den finns på 11 språk på 4 kontinenter. Så det är ju en megastor sak, kan man säga. Och i samband med det här då, så om du tittar jämför deras Instagram-konton, så är det ju inte, det är Elena Perminova som har den kanske största av de här i det här gänget med 1,9 miljoner följare. Och Mira Duma har 1,6 miljoner, men det är ju stort. Det är ju jättestora konton. Så att det digitala, hur det spreds, blev väldigt viktigt, och man kan se också det på de här ryskorna. När man ser tidiga bilder på dem, då ser de lite mer vanliga ut om du tittar från 2009.
Mm.
Men där 2012, 2013, 2014 så är det jätteroligt, för de klär sig väldigt olika och de tar väldigt ut svängarna och väldigt olika från gång till gång. Så de levererar ju i den här, kan man säga, på den här arenan.
Ja, de har ju liksom, ja, de har stärkt sina personas, kan man ju säga. Alltså, de har ju,
precis,
lever väl i den här tiden att uttrycka sig och sticka ut.
Ja, och där blev de då också ambassadörer från Ryssland. Så att det blev lite politiska saker i det här, att Ryssland helt plötsligt syntes på en annan arena. De blev också ingångarna till den ryska marknaden för västerländska modeföretag, så att de använde dem som modeller i ryska Vogue, och så liksom försäljningen ökade där. Och de blev också, Louis Vuitton tycker jag, det var ju ganska roligt, de hade en reklamfilm 2013 där både Elin Kling och Mira Duma är med, där de ska sälja en liten väska. Och sen finns också norskan Anneli Mustaparta med där. Men det är så kul att man, eller intressant, jag tycker väldigt roligt hur deras vägar har korsats, Elin Kling och Mira Duma, under den här resan. Och just visat det här, hur den här världen var internationell och hur de här kom in som viktiga spelare.
Precis, och där någonstans sociala medier har varit en nyckelfaktor, och hela digitaliseringen och massa delar som har gjort, som har lett till det här.
Absolut, de blev celebriteter på nätet, kan man säga, som de stora modebolagen behövde. Så deras ansikten behövdes för att exponera någonting. Där de då hade kontakten med konsumenterna på ett annat sätt. Och blev väldigt användbara och viktiga. Och de var duktiga på förvaltare, kan man säga. De var bra på att liksom förstå de spelreglerna och använda dem till sin egen fördel.
Precis. Och jag tycker en del som är väldigt spännande, det är ju just också det här med som relationen till att bygga relationer med sin publik, eller med, det tar ju tid.
Mm.
Det är ju någonting som kanske de har, därför är också väldigt långsiktigt. De har ju börjat i den änden och bygga relationer. Och så har de fått en publik och sen blir det värdefullt efter ett tag. Men det tar ju tid, det går ju inte över en natt. Du måste lägga ner väldigt mycket tid.
Precis, och de visste väl inte om det riktigt. De här, inte minst de här Russian Fashion Pack som man kallades då. Att de tänkte ju inte på det, att de blev ansikten för ett Ryssland. Som då kunde uppfattas som coolt. Och det tyckte de var lite roligt. Och Mira Duma har ju varit väldigt mån om att försöka samarbeta med olika aktörer. Både internationellt men också i Ryssland. För att bland annat behålla tech-kompetens kvar i Ryssland. Att de inte måste åka till Silicon Valley för att göra karriär. Utan skapa förutsättningar i Ryssland för att man ska kunna ta fram produkter och förvalta produkter. Tech-produkter. Och hon är ju...
Hon har verkligen övergått till en liksom business. Jag håller på mycket mer med affärsutveckling. Och...
Ja, men hon var ju duktig på det. Och hon har ju akademisk skolning på ett annat sätt. Då. Men en av hennes starka sidor brukar man säga att hon är bra på att koppla ihop olika världar med varandra. Det här, där de vetenskapsmän som jobbar med den typen av väldigt liksom spännande material eller försöker skapa olika typer av material som man kan använda i mode som är mer hållbart. Så kan hon liksom försöka exponera det för unga designers så att de faktiskt ska börja jobba med dem, för materialen finns. Men däremot så är det väldigt svårt att hitta samarbeten som fungerar. Och det här är den senaste skapelsen av Future Tech Lab, är ju just en sån arena där man satsar dels riskkapital på företag som till exempel skapar läder ur stamceller eller försöker skapa diamanter ur solenergi. Eller man gör silkesliknande tyger av apelsinskal. Att man liksom försöker ta tillvara på de resurser som finns. Och sen också exponera det då för unga talanger som kan använda det.
Jag brukar avsluta med, om du har några rekommendationer.
Jag pratar med om modevärlden, så är det ju intressant att man kan faktiskt börja på liten skala ganska själv. Och börja lära sig. Jag har en bekant som en ung som hittade spännande produkter i Kina som hon nu exponerar och säljer och lär sig, du kan öva liksom. Jätteduktig på Instagram har hon blivit och det är ju inga, ja, men det går ändå bra, så att man kan experimentera och öva på en ganska liten skala, och det tror jag är jättebra, och sen så får man se vad det tar en. Så att det krävs idag inte enorma resurser. Men däremot måste du lära dig det här med marknadsföring. Du måste lära dig exponera dig. Och det är ju också det här att du blir internationell på en gång.
Nej, precis. Det tar tid. Och...
Det är intressant.
Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig. Hur kan man nå dig någonstans kanske?
Det kan man göra. Jag har naturligtvis en e-mailadress. Jag finns på Södertörns högskola. Jag har också ett företag som heter Kondana, som man kan nå mig på kondana.se, och där kan man få tag i e-mailadresser till mig.
Tack för att du var med i podden.
Tack för att jag fick komma hit.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.